här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Jag tror att det absolut viktigaste är att vara medveten om att om vi bara implementerar teknik utan någon slags eftertanke, då finns det risker att tekniken istället skapar kanske större klyftor i samhället, att man hamnar i digitalt utanförskap eller ja, på andra sätt skapar samhällen där inte alla känner sig inkluderade.
Välkommen till Kjellander och Björk, en podd om framtiden som idag befinner sig på GoodTech Conference i Sundsvall. GoodTech Conference är Norrlands största konferens för digitalisering och har mer än 30 års tradition att utbyta kunskap, nätverka och samtal om viktiga frågor. I år är temat intelligens och jag som pratar nu heter Mats Björk och med mig som vanligt har jag min poddbästis Andreas Kjellander. Hej Andreas.
Hej Mats.
Och du och jag sitter ju som vanligt inte själva.
Vi har Jenny Karlstedt hos oss. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här.
Jättekul att vara här.
Mm. Du arbetar då på Sweco med smarta städer. Det här liksom direkt, bing, säger ju Mats och mitt huvud.
Japp.
Vi är ju jätteintresserade av det här. Mm. Och det gör du sedan flera år tillbaka. Och du ingår också, eller du är en del av Swecos expertnätverk kring just smarta städer. Mm. Och det tänkte jag vi kan prata lite om. Men jag presenterar ändå som ett ställe där experter då från olika discipliner inom liksom, samhällsplaneringen samverkar för att hitta då synergier i den här samhällsbyggnadsprocessen. Under senare år så har du också arbetat med Lantmäteriets utredning kring ett nationellt tillgängliggörande av geodata.
Det stämmer det med.
Och det är digitaliseringen av liksom samhällsbyggnadsprocessen.
Precis.
Spännande. Men ska vi börja här hur du blev snärjd själv på smarta städer?
Jag tänker att det är svårt att inte bli snärjd av smarta städer och samhällen. Det är ju, det händer så oerhört mycket spännande just nu runt omkring oss. Vi har en teknikutveckling som skenar. Vi har massa ny teknik, massa ny data att använda när vi planerar och utformar framtidens städer. Och jag kommer ju personligen från geodatahållet.
Mm-hmm.
Så min input in till smarta städer har ju alltid varit liksom själva datat som vi nu kan få loss.
Mm.
Jag brukar prata om när jag började jobba för 15 år sedan om man ville göra någon form av analys. Då handlade det oerhört mycket om att ringa runt och försöka jaga rätt på rätt data för att kunna göra en analys. Och den analysen som man gjorde, den blev baserad på den data man hittade.
Mm.
Och nu är det lite omvänt läge.
Mm.
För nu finns ju all information. Du kan mäta precis vad du vill. Och då blir nästa fråga, så här, men vad är det vi vill mäta? Mm. Vad vill vi göra för analys? Mm. Vad är det vi vill åstadkomma och med de här möjligheterna som finns? Och det är ju jättespännande.
Och det är det som får leda såklart arbetet, de stora frågorna i vad vi vill åstadkomma.
Det är ju målet med det. Det är ju inte liksom tekniken i sig egentligen, utan de effekterna som man vill uppnå eller vad man kan göra med tekniken.
Kan vi lägga något bara kring begreppet och få lite kontext innan vi ger oss in här? Mm. Just kring smart stad är också ett sånt här begrepp som vi kan definiera på en mängd olika sätt. Och vi behöver inte hitta den perfekta definitionen. Jag tänker utifrån, vad vill du lägga in i liksom smart stad?
För det första så tycker jag att det är viktigt att prata om smarta samhällen snarare, för att smart stad kan vara ganska exkluderande, som att bara de större städerna skulle kunna nytta av det här. Det här är ju verkligen någonting som är liksom alla tillgång.
Mm.
Så smarta samhällen för mig handlar om att nyttja teknik och ny data som finns för att skapa trygga, inkluderande samhällen.
Mm.
Trivsamma platser att vara på.
Mm.
Städer som lever upp till de globala hållbarhetsmålen till exempel.
Mm. Härligt. Det var liksom en omgång som vi tänkte ge dig på där då. Men nu har du redan
svarat på det.
Ja. Jag tänker då jag tycker att du, det jag tycker att du säger nu, det är att arbetssätten med data är liksom vägen fram för samhällsplaneringen här. Hur funkar den resan för dig då? När du kommer liksom från data, geodatahållet, som är verktygsorienterat i någon bemärkelse, och nu så ska man bli en behovs, ska man hitta behoven, koppla ihop data och behov. Hur funkar det?
För mig personligen så tänker jag att det är inte så stor omställning. För mig har alltid data eller tekniken varit ett verktyg. Det har aldrig varit det som har varit det viktiga, utan det är liksom vad man vill göra med det som är det intressanta. Mm. Och att kunna applicera det här på olika verksamheter eller nu då våra samhällen. Mm. Så, men jag tror att det är jätteviktigt att när vi nyttjar tekniken nu, så är det viktigt att utgå ifrån människan.
Japp. Alltså sätta människan. Det var dit jag ville komma. Ja. Liksom. Mm. Hur funkar den? Nu, jag gör antaganden som du märker. Men jag, från egen erfarenhet, så tycker jag att det är en svår förflyttning att ha ett verktygsmindset till att gå till ett arbets- eller behov- och människa-mindset. Det är två nästan olika människotyper, för om jag ska göra lite spetsigt då. Hur funkar det hoppet för dig i ditt arbete och för er, för de som du jobbar med? Och så här?
Jo, men jag håller med om vad du säger, och det är oerhört lätt att man halkar in på teknik. Man ser liksom att den här tekniken ska vi ha, eller vi behöver använda AI, det vill vi ha också. Mm. Istället för att fundera på vad är det man vill komma åt, vad är det för effekt man vill uppnå? Yep. Det kanske inte alls är något så avancerat som AI som behövs för att lösa just det man vill komma åt. Det kanske är något betydligt enklare. Mm. Och jag tror att det som liksom är lite lyxigt, om man får säga så, med att jobba på Sweco med det här expertnätverket som vi var inne på, det är ju att vi är personer från alla olika discipliner som behövs inom samhällsplanering.
Ja.
Det vill säga att vi har den kunskap och verksamhetskompetens som behövs för att planera och utforma städerna. Och sen har vi också då teknikkonsulterna eller IT-konsulter som liksom kan tekniken. Så att vi har både förståelse för vilken effekt vi vill uppnå.
Japp.
Och människorna i det. Och vi kan också fundera på hur vi kan applicera tekniken. Jag tror att det är att komma åt, precis här som du säger, att gå ifrån att liksom tänka teknik till att tänka liksom lösningar eller effekter. Mm. Det handlar oerhört mycket om att samverka. Och att samverka över discipliner och att prata med varandra.
Ja, men coolt. För jag ska en sista omgång på den då, och mer som en reflektion. För när vi då, som har haft stort intresse för smarta städer och smarta samhällen, googlar vi det, då ser vi ju bara en bild. Det är alltid något smart tåg. Det är alltid någonting det är knappt en människa. Och är det människor, så är det lyckliga människor i någon form av city-kontext. Liksom.
Ja.
Varför? Så det blir ju fokus på fysiska ting som utgör ett samhälle. Ja. Men det är ju inte, den beskriver ju inte min upplevelse. Det är ju, kan ju vara helt annat. För jag menar, en smart stad då. Mm. Om jag är ett otrygg i en smart stad, då är den ju inte smart. Då är den ju puckad rent utav, fast med mycket teknik. Liksom. Men känner du att det inte är någon fara här, liksom kopplat till ditt egna arbete? Känner du att det är rätt riktning?
Man kan känna så här, alltså, teknikutvecklingen, den kommer ju att ske oavsett vad vi tycker om den eller inte.
Och vi bestämmer nu på den.
Precis. Men då är väl liksom medskicket därifrån, och det tycker jag flera av föreläsarna på den här konferensen också har belyst. Det är liksom så här, vad vi väljer att göra med tekniken.
Mm.
Så här, det är inte tekniken i sig som kommer skapa de smarta, trygga, hållbara städerna, utan det är om vi bestämmer oss för att använda och nyttja tekniken på sätt för att skapa trygghet, för att skapa hållbarhet, då kan vi med stöd av tekniken skapa de här smarta samhällena.
Ja, men cool.
Och där, för jag skriver under också, vi har väl hittat något form av konsensus här, att städerna eller våra samhällen ska vara liksom bra upplevelser för alla människor.
Ja.
Om vi blickar framåt i det, för att det är en utmaning i det liksom arbetssättet, är att faktiskt få med medborgaren i exempelvis i de här processerna. Hur kan vi bli ännu bättre på att få med människan eller medborgarna i att utveckla våra samhällen?
Och det här är en jätteviktig fråga. Medborgarna behöver vara med, och det tror jag att de flesta som jobbar med smarta städer och samhällen är högst eniga om. Jag tror att det absolut viktigaste är att vara medveten om att om vi bara implementera teknik utan någon slags eftertanke, då finns det risker att tekniken istället skapar kanske större klyftor i samhället, att man hamnar i totalt utanförskap eller på andra sätt skapar samhällen där inte alla känner sig inkluderade. Och jag tror att nyckeln till det här tror jag är liksom medvetenheten om det.
Mm.
Att vi funderar på och använder vårt sunda förnuft när vi implementerar tekniken.
Får jag ställa en fråga just, för jag har varit jätteintresserad när du pratar om de här disciplinerna.
Mm.
För det är jag är helt inne på, that's the way to go, att kombinera det här. Jag läste där, såg en siffra att marknaden som skapas i mötet mellan stadsplanerare och liksom teknologer beräknas vara värd, nu var det höga siffror, hisnande, 2570 miljarder dollar år 2025. Om vi tittar på det här mötet då, mellan, liksom, det är ändå rätt olika discipliner här som kanske inte arbetar så mycket med varandra historiskt sett.
Ja.
Hur långt har liksom, hur långt skulle du säga att teknologerna har kommit till att förstå samhällsplanerarna?
Det här är ju en resa som pågår och som har pågått en väldigt, väldigt lång tid.
Mm.
Där jag ibland kan bli förvånad över att vi inte har kommit längre. För man kan fortfarande möta folk som säger, och vi satt oss ner och pratade med de här. Och vi kom på massa saker som vi har gemensamt.
Mm.
Och jag kan känna någonstans att ja, det är väl självklart. Det här borde vi ha kommit på för länge, länge sedan. Liksom.
Mm.
Men jag tror definitivt att nyckeln ligger där. Jag tror att vi har en resa kvar att göra. Vi jobbar fortfarande väldigt mycket i silos.
Mm.
Både om man till exempel tittar inom en kommun eller en myndighet med stuprör, men också om man tittar på, om vi fullt ut skapar de här smarta samhällena, så behöver vi samverka på nya plan, och då behöver vi också kanske integrera industri, företag, samhällen på ett helt nytt sätt. Och det är då vi kan få den fulla effekten av digitaliseringen.
Mm. Nu ska du få en stenhård fråga.
Mm.
När har varje samhälle över en viss population ett gemensamt informationssystem där all planering, där information om alla artefakter och infrastruktur och där man kan simulera outcome ur, alltså en digital tvilling om vi springer in i det konceptet. Mm. När har de det? Och varför är det viktigt?
Det är lite ledande här.
Ja.
Och nu vill jag veta exakt på dagen när
det kommer ske. Då skulle jag säga så här att i vissa städer i världen så har det nog till full, kanske inte helt fullt ut, men man är där i stort sett. Men i de städerna har man sprungit lite för fort i min så som jag ser det. Då har man kanske köpt in en teknisk plattform, man har byggt upp en digital tvilling av staden, man har kopplat på en massa data till det, och nu ställer man sig frågan, men vad ska vi använda det till?
Japp, ja.
Vad ska vi göra med det här? Ja, men vi har en massa appar för våra medborgare. Alltså de tekniska plattformarna, de finns ju.
Mm.
Men vi kan ju inte få de här smarta samhällena om vi inte från början har funderat ut vad är det för nytta eller vad är det för effekt som vi vill ha på det här.
Mm.
Sverige har inte köpt in sig på de här plattformarna rakt av, utan man har istället börjat se vilka komponenter man behöver för att bygga upp det här. Och man funderar också på vilket nytta är det vi vill ha av det här när vi kopplar upp det.
Och det funkar liksom, det var jättebra, för nu sprang jag ju direkt in i, jag sprang in i tekniken som du märkte.
Ja, och du fick inget datum av mig, men
du lyckades. Ja, du navigerade snyggt där.
Ja.
Och teknik får ju inget värde förrän man har bra arbetssätt runt det, eller man nyttjar det på rätt sätt. Så det jag hörde säga då är att i Sverige så är det mer arbetssättsdiskussioner och i andra som har köpt plattformar, för det är ju mötet mellan disciplinerna och att man delar informationen som man vill komma åt då, alltså tänker jag med. Och du slipper datumen här just nu. Ja. Och för er som lyssnar på podden, så det kan vara värt att googla på, för det här är ju, det är ju ett sätt att komma fram i andra komplexa sammanhang där många måste dela på information och tolkningar av världen, att ha en sån här digital tvilling, om vi kallar det så då. Ett bra informationssystem kan man också säga att det är.
Kan vi bara zooma ut och titta på jorden från liksom månen?
Jag gillar illustration, alltså att du fick en ljudeffekt.
Om vi tittar på de här jättestora krafterna, om vi tar liksom urbaniseringen och pratar om den i den här, där liksom människan bara som en magnet dras vi in till de här urbana miljöerna och städerna som vi liksom kallar dem för. Om vi liksom tittar på det, skulle det kunna finnas någon slags mottrend här? För vi ser ju någon form av liksom konvergens med att vi har en en digitalisering, vi har en urbanisering. Kan digitaliseringen göra så att det vänder? Vi flyttar ut på landet igen.
Ruralisering.
Ja, precis. Ja. Jag kan inte säga det heller.
Absolut. Mm. Jag skulle vilja säga så här, att tekniken möjliggör att vi ska kunna bo kvar eller som du vill flytta ut på landet igen. Alltså, ja. Tekniken möjliggör ju att det egentligen inte spelar någon roll var du bor för att du ska kunna vara en del av samhället, kunna arbeta, kunna ta del av sociala evenemang och så vidare. Så tekniken möjliggör det. Mm. Om det sen kommer bli utfallet eller inte, det återstår väl att se.
För det är ju den stora fighten. Varför är urbaniseringen ansedd som en makrotrend när clearly tekniken kan motverka den? Finns det andra värden av att vara nära andra människor? Det kan vara andra dragningskrafter. Liksom.
Absolut. Så, ja.
Det var någon som sa det. Precis, att människor fortsätter att flytta in till städer så länge de positiva upplevelserna överväger de negativa. Mm. Och så länge vi gör det måste vi verkligen hitta en lösning på den här.
Men för att återkoppla lite grann där till vad jag hörde, jag tror att jag hörde Jenny prata om det. För att återkoppla lite grann, handlar det lite grann om hur vi uttrycker oss om olika saker. Jag vet, jag har en kollega någon gång som sa att tänk på de här höghastighetstågen nu som går genom Sverige. Mm. Tänk vad mycket pengar som de här småorterna investerar för att få tågen att stanna där. Mm. Det vill säga att man investerar enorma pengar för att få folk att åka därifrån. Tänk om man skulle investera samma pengar. Tänk om man skulle investera samma pengar för att få folk att stanna. Och bygga upp de här kanske uppkopplade nätverken som behövs för att man ska kunna liksom jobba där.
Jättespännande.
Och så vidare.
För det är ju, och det där tycker jag blir väldigt roligt då, för att en grej som kultur gör är ju att den laddar ju oss med riktning och mindset. Och vi har, alltså tänker vi inte, då har vi tummen i spåret och hänger på. Ja. Och då är det där mindsetet som är att man ska kunna resa snabbt. Och att få utmana det. Liksom. För vad är det som säger att vårt nuvarande mindset genererar mer lycka till mer människor? Det är ingenting som säger det. Vi är ju i det. Liksom.
Kan vi hålla oss kvar vid det stora och det här framtidsperspektivet och kopplat till att zooma ut? Vad skulle du säga är en bra urban upplevelse 2050?
Ja, du väljer verkligen inte att ligga långt fram i tiden här. Sorry. Jag brukar alltid säga när man blir ombedd att sia in i framtiden, för det händer ju ganska ofta, att om man tittar tillbaka lika många år i tiden så har det ju hänt enorma saker, och det var ganska svårt att förutse många av de sakerna som har hänt till nu. Mm. Ja, så 2050. Jag tror att vi kommer använda våra städer på ett annat sätt. För att tekniken kommer ju ha möjliggjort för oss att vi kanske inte behöver arbeta lika mycket. Vi kommer ha mer fritid. Vi kommer förhoppningsvis vara friskare. Leva längre. Vi kommer vilja nyttja städerna, tror jag, för våra sociala möten i mycket större grad. Jag tror att städerna också kommer vara anpassade efter våra behov, vara mer flexibla, och det kommer vara lättare att hitta information och göra vägval, fatta beslut och så vidare.
Är inte, jag tänker det långa perspektivet, för jag tänker det vi bygger idag, jag vet Sundsvall fyller liksom 400 år. De städer vi bygger ska ju liksom funka framåt. Det känns ju verkligen som att vi måste tänka till kring framtiden här.
Fast vad utmanande är då?
Ja,
det var lite där jag försökte svänga in på. Hur bra stadsflyttare ska vi behöva bli kopplat till en stor makrokraft, klimatet, som i ett teoretiskt scenario, det är ju att våra kuststäder inte kommer att må så bra 2050. Mm. Hur bra måste vi bli på att flytta städer?
Vi måste bli väldigt bra på att klimatanpassa våra städer. Mm. Om det innebär flytta städer, som Kiruna håller på med, till exempel. Det är svårt att säga. Eller om det går att liksom klimatanpassa på andra sätt. Det bygger barriär mot ökade havsnivåer och andra delar.
För egentligen så är det så här, nu ska jag ge mig ut på riktigt hal is, och så får vi se om vi tar oss till land igen. Skapandet av städerna var ju clearly i en annan tid där kopplingen till resurser för att kunna ha välstånd var en stor anledning till att man bestämde att här var platsen för staden. Det kunde vara andra. Liksom, det här är ju ett bra ställe att skydda Sverige. Därför fick den statsrättigheter. Men morgondagens värdegenerering globalt är inte nödvändigtvis kopplat till resursanskaffning nära, som exempelvis Kiruna, utan autonom industri löser det där själv, så vi är fria att bo liksom friare. Det kommer vara andra, liksom andra saker. Och nu är jag på det här 100-årsperspektivet. Ska vi inte kliva in i en nomadsituation igen då? Liksom, så att vi kan välja hållbara resande upplevelser och så bor man lite så här flexibelt och godtyckligt. Är det ett smart samhälle? Ett smart liv?
Ja, det är ju en möjlig utveckling, tänker jag också. Det finns ju forskare som har pekat ut att det kanske är så framtidens generationer väljer att leva. Man har kanske en adress, men inte nödvändigtvis där man bor, utan det kanske bara är en del i en byteshandel, att du liksom flyttar runt lite Airbnb-tänket, att du kan byta lägenhet om du har en, så kan du liksom kasta in den i byteshandeln och så kan du bo där det passar dig, just där du befinner dig då.
Yes. En tillgång som man...
Ett Airbnb för hela städer, så att man liksom kollektivt byter. Nu som Sundsvall är Jönköping och Jönköping är
Sundsvall. Och surt om man måste liksom flytta då, när man är mitt i vardagen. Satan, nu måste vi byta igen.
Grymt.
Jag tänker så här att en del av anledningen till att man flyttar är också att hitta nya bekantskaper och träffa nya människor och så vidare. Så att det kanske får vara en mix, tänker jag. Man flyttar med sig en del av staden.
Ja, men verkligen. För det finns ju så mycket positivt som finns, som vi hittar i de här liksom, städerna. Det är allt det här. Det är liksom våra liv.
Men jag tänker så här, på ett ingenjörsmässigt sätt då. Den här ökade flexibiliteten att städer och samhällen ska kunna vara fler saker beroende på de utmaningar som kastas på oss. Är det någonting som ni beaktar mycket nu när ni tänker framåt?
Det här är ju en av de största utmaningarna med samhällsutvecklingen. Det är ju traditionellt infrastrukturprojekt. Då planerar du ett antal decennier och sen bygger du decennier och sen ska det stå där i 100 år. Och nu står man inför en tid där man vi ska bygga ut en väg, men kommer den ens behövas i samma utsträckning om 10 år eller 20 år, eller kommer vi använda det till något annat? Och då behöver man ju också fundera på städerna och utformningen av stadskärnorna, för vi kommer troligtvis vilja nyttja stadskärnan på ett annat sätt. Vi kanske inte har samma behov av lika många parkeringsplatser om bilen inte behöver stå parkerad hela tiden, och en massa andra delar. Och då är det ju viktigt att försöka få in den flexibiliteten, att ett stadsrum kan byta användningsområde. En parkeringsplats kan göra om till något annat, eller en förskola kan användas till någonting annat.
Och det känns ju jättespännande, och jag tänker också både rent på infrasidan så är ju det en fight om material och liksom tidshorisonten, men också så här på upplevelsesidan, så här, vad är det som säger att ett rum inte kan vara flera saker på kort tidshorisont? Alltså, jag arbetar här nu, men sen är det en familj som ska bo här en natt. Liksom, alltså nyttjandegraden av det material som vi har anskaffat och satt ihop. Liksom. Tänker ni så också? Hur busiga är ni i tanken?
Vi försöker verkligen tänka utanför ramarna, även om det är svårt, såklart. Absolut. Att få en högre nyttjandegrad av de lokaler som finns i en stad, eller de stadsrum som finns, är ju jättebra. Och jag tänker också att där kommer ju en ny generation som vill använda våra städer på ett nytt sätt, som blir en väldigt stor hjälp på vägen att hitta dit. För det finns ju exempel där man ofta öppnar kollektiv där man både liksom jobbar och bor, så man egentligen inte gör någon skillnad på arbetsplatsen och bostaden, till exempel.
Nej, och där kommer det in staden som en tjänst, och hur liksom de olika delarna i städen bara liksom, ja, men om vi tänker mer liksom tjänstemodell på hur vi utformar och bygger saker, så tänker man också automatiskt in en, tycker jag, en flexibilitet och en utifrån, och definitivt en liksom utifrån behov. För det är det som tjänster handlar om på något sätt.
Annars blir det nedlagda tjänster kort snart.
Exakt.
Nej, fast det kan ju faktiskt, det tycker jag, om jag ska göra ett sånt där liksom makrogrej igen. Om det är ett stort skifte vi kliver in i nu, det känns lite grann så, och vi får validering på det när vi pratar med människor på podden också, då kliver vi också in i ett annat mindset, annan kultur, annan ekonomi, och vi kan då teoretiskt gå in i en liksom så här, as a service-baserad ekonomi. då startar det ju nästan alltid med behovet. Och, ja. Och det blir väldigt kul att applicera det på stad, just eftersom det är så rigida ting, tänker jag.
Går det? Frågetecken.
Ja, går det?
Jag tror definitivt att det går. Jag tror att man får liksom se staden som resurser som vi kan nyttja på olika sätt. Mm. Och där vi kan liksom öka den nyttjande graden över dygnets alla timmar. Ja. Och jag tror att vi behöver göra det också om vi vill skapa de här hållbara samhällena. För vi kan inte bara hålla på att bygga ut. Nej. Utan vi behöver använda de befintliga resurserna på ett smartare sätt.
Mm. Vad får ni, så här, liksom, för att closa den där, vad får du för respons när ni, för ni möter ju då, och då med ni tänker jag Sweco, ni möter ju städer och samhällen som har uttryckt behov. Och när ni då börjar jobba och lobba koncept, så kommer ni, då tas de emot olika beroende på hur mogen de är i tanken kring det här. Vad får ni för typ av responser när ni busar iväg ett koncept då? Hänger de på er liksom? Får ni jobba in dem? Hur?
Ja. Jag tror att det är en fråga som det finns lika många svar på som det finns projekt. Jag tror att vi är ju någonstans, är ju alla, både vi och våra kunder är ju liksom individer, och alla kommer reagera olika på tänka traditionellt eller tänka nytt. Mm. Däremot, jag tycker man kan säga att när vi har gjort en del projekt där man har spanat framåt eller försökt att tänka nytt kring saker som kanske inte varit alltid varit att det faktiskt kommer byggas, utan det har varit syftet just så här att bara försöka lyfta blicken. Ja. Hur skulle det här kunna vara? Och de skapar oftast en väldigt stor dialog. Vi får väldigt mycket diskussioner kring det. Mm. Och jag tror att det är diskussionerna som är vägen framåt, snarare än kanske den målbilden man satt upp. Det är snarare så här, det här är ett förslag. Mm. Ja. Och det skapar en massa diskussioner och också då kanske en förflyttning.
Ja, jättespännande. Jag håller helt med på den. Det tror jag verkligen är vägen.
Du svarade rätt.
Ja, jag håller med. Ja. Otroligt väl formulerat. Mm. En fråga, vi ska släppa iväg dig. Mm. Vi tänker ställa dig en fråga som vi ställer till alla gäster här på konferensen. Och det är, vad är intelligens för dig?
Intelligens för mig, eftersom jag jobbar med det jag gör, det handlar om att ha tillgång till så mycket information om det man ska fatta beslut om, att man känner att beslutet är välgrundat.
Mm. Ja, men det är bra. Det är jättebra. Vi har ju inte räknat ut det själva.
Nej.
Det är därför vi ställer frågan.
Nej.
En fråga som alla våra gäster på podden får, det är, hur stor är digitaliseringen?
Den är ju stor. Ja. Känner jag.
Ja.
Den är eller egentligen är den mer komplex än så, för jag känner att den är både liksom liten och stor på samma gång. Mm. Digitaliseringen kan vara det lilla i vår vardag, och det kan vara det här jättestora som kommer ändra på allt.
Coolt, bra svar.
Stort tack för att vi gästade podden.
Och lycka till på föreläsningen idag, Henry.
Och planera morgondagens liksom samhällen.
Ja,
det är där vi ska leva.
Ja,
lycka till.
Ja, där behöver vi er hjälp också.
Ja, tack.
Hej.
Hej.